Nej, jag vet inte.
Nej, varför pratar vi om detta ens?
Jag vet inte heller.
Nej, men vi kanske ska dra igång den här podden.
Det gör vi.
Ja.
Att vi har lagt exakt 0 sekunder för att prata om manus för den här inspelningen. Men det låter bra. Vi tar den upp uppstuds. Vi här i Skolsverige. Podden som handlar om den svenska skolan. Med Karin Berg och Jakob Mölstam. Karin, vi är tillbaka med ännu en vecka. Ännu ett avsnitt. Det här är ju 0 värde för våra lyssnare, men jag är lite glad över att vi är också tillbaka i klassrummet med den politiska kartan av Bundesrepublik Deutschland som är framför oss, eller bredvid oss på något sätt. Det är inte dåligt. Jag insåg i detta nu att Bayern är Tysklands Skåne. Varsågod.
Oj! Jag har ändå varit i Tyskland. Nej, det har jag inte tänkt på. Nej, jag har inte tänkt så mycket på Tyskland just.
Nej, jag har inte gjort det. Ibland i omgångar. Ja. När jag har varit där, jag tänkt på det.
Ja, men jag har tänkt att de har bara kust i nord. I norr. Det har jag tänkt på.
Jo, visst. De har till och med en liten skärgård i norr som ses vara fin.
Ja, jag vet. Men vi åkte inte dit.
Alltså kurortsfaktor ja, på det.
Men jag var ju i kurorten i väster. I nordväst. Jag har bilder. Och jag har varit där. Ja, i Lübecks kurort också.
En grej som jag slagit mig på gången när jag åkte genom Tyskland är att om man åker bil genom Tyskland så framstår Tyskland var en väldigt trist och cementigt och grått land. Ja. Men åker man tåg genom Tyskland så inser man att det är ett jättefint land. Och jag har nog åkt bil de första 20 gångerna jag tar mig genom Tyskland och sen åkt tåg därefter typ. För jag blir liksom förvånad över att det är ett land med så här växtlighet och grejer.
Men jag
är extremt ignorant, men också fakta.
Men det ska vi inte prata om, det får vi prata om i en bilpodd, eller så här, husbilspodden eller något. Jag undrar lite hur din vecka har varit.
Jo, det är fint än så länge. Jag är ju fortfarande i det här mellanrummet mellan semesterledighet och att eleverna är tillbaka. Mina elever kommer tillbaka imorgon. Så att jag är ju än så länge, du vet, med dagarna när man bara går och planerar och fixar och donar och så. Och det finns gott om saker att göra. Det ska gudarna veta. Men ändå börjar jag känna så här, nej, jag är ganska färdig med det nu. Jag har haft nog med möten.
Gud, ja.
Så. Och så inser jag att nej, men det är dags. Så imorgon bitti kommer eleverna tillbaka och jag är ändå lite taggad för det, får jag känna.
Vad roligt. Vet du vad man sa? Jag har snott en idé från typ din verksamhet och stoppat in den på gymnasiet.
Är det sant?
Ja.
Det här får du veta mer.
Ja, våra elever kom tillbaka idag. Våra ettor kom ju i måndags. Men jag ska faktiskt för första gången i mitt lärarliv inte ha en årskurs etta.
Oh.
Ja, är mer än en liten kurs. Men det är inte liksom, jag brukar ju ha dem i svenska liksom, och tunga kurser. Jag ska ha 18 elever i ettan. Det är oerhört lite för att vara jag. Så det ska bli jättekonstigt. Men så därför så har jag ju liksom fått liksom lite extra planeringstid. Och sen har jag varit inne och stöttat lite sådär här och var. Men i 2 dagar. Och så idag så kom de. Och då har ju du pratat om det här med fadderverksamhet.
Mm.
Att ni har liksom att de äldre tar hand om de yngre och utvecklat och ni har pratat om och värdet av det, att liksom man blir en hel skola och att man har någon att se upp till och så. Så nu har vi infört idag, så hade vi kickoff då med våra 1, 2 och 3 och bildat fadderfamiljer. Ja, och då är det ju så att vi, eftersom jag undervisar på teaterprogrammet, så har vi tagit 10 kända skådespelare och som är döda, det var ett kriterium, och som är stora och som är svenska. Så det var de 3 kriterierna. Så vi har haft Bibi Andersson, Greta Garbo, Jarl Kulle, Margareta Krok, Allan Edwall, Ernst Hugo Järegård. Du förstår du förstår ju liksom konceptet. Och så under dem så har vi då buntat, som stoppat in då några 1 och några 2 och några 3. Så bildar de, så idag så hade vi kickoff på Folkteatern och så fick de då för det första så umgås och hej, vad roligt och ni till våran familj och vad kul. Och sen så fick då Margareta Krokegruppen och alla de här grupperna då, mm. utav tvåor och treor, de fick spela upp en pjäs som de hade inte, alltså det är lite så här vika gubben, att de hade fått en liten del av en saga var att gestalta.
Just det.
Och så satte vi ihop det då till en enda lång saga.
Mm.
Och så var det kick-off då. Men det var väldigt, och vi hoppas ju, vi tror så mycket på detta. För vi tror att det ska liksom lösa hela all vår värdegrundsproblematik och all vår, nej jag skojar. Men jag tror verkligen på det.
Det är en bra grej, jag tror verkligen på det.
Ha?
Det är ett jättefint sätt att komma in och känna sig välkommen och känna sig, alltså så här, ja, men så här att det finns en plats för en i gruppen om de grupperna funkar.
Mm.
När vi hade färdiggrupper, så här, när jag började på den skolan där jag nu, så hade vi, blev man upparad en och en. Mm. När man började i trean så fick du en förskoleklasselev som man var lite ansvarig för.
Mm.
Då bygger du ju på personliga relationer på ett sätt som är, ja, men riskabelt, för det är inte alltid man klickar. Liksom så. Medan om man är i en grupp så finns det ju, är det mer troligt att det finns någon kemi ändå som funkar. Så.
Mm.
Vad roligt. Mm. Spännande.
Ja, det ska bli jättespännande att se. Jag ser framför mig sådär elever som då går ut nu i nästa år och sen så träffar så här, aha, du gick också på Schillerska. Vilken familj var du med? Fast de kanske gick 3 år senare. Så kommer de ju fortfarande varit med i Jarlkulle liksom.
Ja, men dels det. Och dels också att det är, alltså jag tänker att det finns ett sätt att ge en plats och en mandat för alla era tre att bli liksom äldre och bli förebilder. För det är inte så naturligt att alla som går i årskurs 3 på gymnasiet känner sig som förebilder, eller att man förstår att man är det, eller att man är kulturbärare i liksom de normerna som finns på skolan. Jag tycker det låter superspännande. Mm. Vi måste prata mer om det här framöver. Ja, men lite så. Men jag är en gåfarblad på det, känner jag.
Ja,
vad roligt.
Eller hur? Men å andra sidan så har jag kommit på en annan sak då. Apropå våran start. Ja. För att då, vi var ju lite taggade på det.
Var det idag som var första dagen med eleverna?
Ja, precis. Och vi skulle ha våran kick-off och vi hade planerat. Tvåorna och treorna skulle repa och vi hade gjort tidsschema.
Så tvåorna och treorna var det här förut?
Nej, de kom ju idag. Och så, de hade ju repat detta redan i våras.
Aha, okay.
Och sen så skulle de upp... Liksom, medan ettorna hade liksom någon datorutbildning eller vad det var. Så.
Mm.
Så repade två och treor idag på förmiddagen, och så klockan efter lunch så gick vi bort till Folkteatern som är våran samarbetspartner, och så spelade vi på teatern liksom, så att de fick spela, så kom de dit också, hit och dit. Och det var bara det, var roligt. Men då så var vi så laddade för detta och vi hade ju som jobbat med detta, så kommer vi in och ingen hade tänkt på det här programmet vi skulle ha i aulan. Du vet, det här när rektor hälsar välkomna till ett nytt läsår.
Mm.
Och så sitter du vet, och så sitter jag och min kollega och så bara viskar jag, så säger, alltså det här är så tråkigt. Det här är så tråkigt. Jo, det är jättetråkigt. Vi kan ju inte ha det så här. Varför har vi det så här? Och vi som har laddat så. Ja. Och när vi tycker att det är tråkigt, då förstår vi ju hur. Och det tänker jag så här, alltså inget ont om mina rektorer alls, utan de har ju liksom, har ju sin PowerPoint, de ska gå igenom ordningsreglerna, man får inte röka på skolgården, det här är Schillerskas vision, och så de säger, alltså de har ju några saker som de måste säga. Men det slog ju mig där och då, det här vet jag ju att man är så himla bra på andra skolor, och igår så tänkte jag så här, det är ju liksom det här att börja med pompa och stå, det kan ju lätt bli lite pajigt och lite tramsigt när lärare ska stå och säga nu välkommen tillbaka, vad roligt. Det känns ju lite
såhär,
nej, men det är lite läskigt liksom. Samtidigt, alternativet är att man kan ju göra det, det måste ju gå att vara lite pepp utan att det blir förstår du hur jag
menar? Utan att det blir överdrivet. Jag tror verkligen att det måste finnas en plats för, alltså om man ska prata om liksom hur man designar en skolstart någonstans, så tänker jag att man måste förhålla sig till hela spannet från elever som har längtat, som tycker att skolloven är alldeles för långa av liksom alla möjliga olika skäl, att man behöver rutiner, man behöver liksom miljöombytet, vad som helst, så elever som verkligen vill tillbaka, till elever som tvingas av lag att gå tillbaka till en plats där man möter sina värsta plågor andra någonsin. Hela det spannet finns ju däremellan någonstans i en vanlig skola. Och jag tror man måste vara medveten om att har man 200 elever på en skola så finns hela det spannet där. Varje år, hela tiden, oavsett vad det är för skola, oavsett vad man själv har för någon bild och någon idé av vad man har. Man kan inte möta de här eleverna som liksom tvingas att gå dit med de här peppiga. Det är liksom inte förtroendegivande. Det är inte alls att möta dem där de är. Det är inte att möta liksom på den nivån. Samtidigt kan man inte heller alltså låta bli att möta dem på det sätt som du beskriver. För det är inte heller liksom så här. Så. Utan det är en enorm designutmaning och vi lägger väldigt lite tid på att egentligen göra det bra. Så, och då kan man tänka att det handlar om så här, första timman, första minuterna, men det handlar också om lite om första dagarna och hela det paketet.
Mm.
Det är väldigt få människor, vad jag märker, när man ändå kollar runt i hur folk diskuterar i olika sammanhang, som tycker att det är något intressant eller att det är något viktigt. Och det kanske inte är viktigt. Alltså, hur länge man har de här samarbetsövningarna, det kanske inte heller är den bästa lösningen med liksom. Jag vet inte, men också tänker jag så här, vi behöver nog ta ett omtag och bli lite bättre på att liksom planera det. En del är väldigt snabba på att gå tillbaka in i undervisning. Det kanske är smartare, bara för att avdramatisera det. En del lägger liksom en vecka av värdegrundsaktiviteter och det kanske man vinner någonting på också. Det hade varit jätteintressant att höra fler röster och höra fler exempel, för att jag kan inte känna att jag sitter inne på alla svar. Jag tror inte du gör det heller. Och det här är någonting där vi skulle behöva liksom bygga kunskap tillsammans.
Ja, och jag tänker ju att vi lägger ju en del på skolavslutningen. Vi borde ju lägga, och jag vet att det finns de som gör det, ska jag säga.
Verkligen.
Men samtidigt så blir jag lite sådär att det får ju inte bli, alltså det måste ju finnas en trovärdighet i det. Alltså det får inte bli så här, det här är verkligen det roligaste som någonsin har hänt.
Varför är det inte för alla?
Och samtidigt så kan man ju det här att hålla den här balansen att prata att liksom ja, det där är skitsvårt har jag liksom funderat under dagen, att liksom ändå vara nu ska vi jobba här och det är, målet är ju att du ska få en gymnasieutbildning för att du ska kunna jobba sen och för att du det är ju det ena, men samtidigt så är det ju så att det är ju nödvändighet och vi tror att du kommer att klara det och tillsammans klarar vi det här. Alltså, det finns ju en sån här möjlighet att liksom skicka med målbilder på ett väldigt bra sätt.
Det gör det verkligen, och jag tänker att här, det, ja, om man ska ta det en vända till, så finns det något speciellt med liksom alla skolstarter såklart. Mm. Men det finns inte ännu speciellt när man börjar skolan, en viss skola för första gången, de som börjar gymnasiet för första gången, de som börjar liksom högstadiet för första gången. De som börjar liksom skolan för första gången.
Mm.
Där det är ännu mer så.
Mm.
Det där är jättespännande. Men jag tror inte vi kan stanna upp vid det. Nej, här, för vi har inte mer tankar om det. Men om det, vi kan säga så här, om det är någon som lyssnar på det som har något att säga om det, snälla hör av er.
Mm.
Kommentera och diskutera och lägga i. För det här hade varit jätteintressant att prata mer med någon annan som har. Det behöver inte vara att man har liksom, vet, lagt hela sitt liv på att forska om det här och där. Okej, sidospår. Jag var på ett quiz igår kväll och utslagsfrågan var hur långt är det från havsnivån upp till toppen av statyetten vid Sjöfartsmuseet? Sjöfartsmuseet i Göteborg har liksom en pelare och så står det en kvinna längst upp och så står det hälsar. Liksom,
det är ju sjömanshustrun.
Ja, den där. Ja, precis. Ja. Hur långt är det från vattnet upp till toppen? Ett lag som vi precis slog, de hade i den totala poängen, men deras utslagsfråga var de en meter ifrån, för det visade sig att en i laget hade skrivit en avhandling om den här förbannade statyn. Det, liksom, vi behöver inte ha den nivån av expertis för att lägga sig i den här diskussionen, utan det räcker med bara liksom ha en vanlig C-uppsats om det här med skolstarter och så. Nej men om man har en idé om det överhuvudtaget, ja. För guds skull, blanderi, det var jätteintressant att höra mer om det.
Absolut.
Karin, vi behöver gå vidare till den här veckan. En grej som hände precis idag som är superspännande och som jag ändå tror är värd att prata om. Vi spelar in det här onsdag den 21 augusti, rimligtvis. I morse så kom du ut på Twitter, eller förmiddags. Jag vet inte om du följer den här Twittern som heter Måns Jonsson. Vänta, en paus. Ska jag ta fram här och så får vi se vad som händer. Måns Jonsson, följer honom. Han jobbar på Internetstiftelsen. Han heter Måns J på Twitter.
Det kanske, du vet, nu ska jag låta sådär dryg. Jag följer,
han ser ut så här. Nej. Om du ser bilden som jag vill sätta just nu. Nej.
Ja, kan.
Skitsamma. Han har skrivit, han är webbutvecklare och IT så. Jobbar i 5.se-stiftelsen bland annat, Internetstiftelsen.
Mm.
Och är förälder i Stockholm. Och har ondgjort sig ett tag över den här förbannade skolplattformen som man inför i Stockholm. Som är liksom uppemot 1 miljard dyr. Och som är liksom den minst användarovänliga produkten som någon någonsin har tagit fram, och där ska allting finnas. Han började för några veckor sedan och bara så här, allting som moderna människor behöver i sitt jobb för att liksom få jobbet att funka, det fattas i den här grejen. Det finns ingen möjlighet att skicka e-post i den här grejen. Det finns ingen möjlighet att ha digitala kalendrar. Det finns ingen möjlighet att ha digitala böcker. Det finns inget sätt att ha någon kommunikation. Min lösning är fortfarande när jag behöver ta reda på liksom, vad behöver min son, liksom, vad är han för prov, när han läxor, det är att fråga honom. Det finns inget sätt att själv hålla koll på det om man liksom har ett barn som behöver lite så här ramar och så.
Nej.
För det går ju liksom inte att schemalägga eller kommunicera i den här plattformen som ändå heter skolplattformen. Man har ju uppenbarligen gjort en insats för att säga här ska allting finnas. Mm. För det finns där. Så. Och så börjar jag pilla runt lite grann och så börjar jag kolla lite. Man säger, hur ser det ut när en webbläsare tar emot information från den här servern där datan finns? Alltså hur går det till? Liksom, är det säkert? Vad händer där? Och då visar det sig att alla användare får en kod, typ 1, 2, 3, 4, 5, om man tänker, det är liksom du. Men går du bara in och ändrar den till så här 1, 2, 3, 4, 6, ja då får du upp någon annans information. Namn, personnummer, det gäller för alla lärare, alla elever i hela Stockholms stad. Och det visar sig att man kan också hämta ut omdömen, för då finns det så här level 1, level 2, level 0, liksom så här, insats krävs godtagbara eller mer godtagbara kunskaper i alla ämnen. Det kan man liksom hämta ut i, utan något som helst skydd överhuvudtaget. Finns alla den här personuppgifterna bara whoop, rätt ut på internet. Och det är fantastiskt, för han har skrivit det här liksom, under tiden som man har gjort det. Så han har först lagt ut på Twitter så här. Kolla här, kan jag hitta alla personnummer för alla lärare i Stockholms stad. Det är helt rubbat.
För det var det du skickade till mig och jag bara, oh shit.
Precis, exakt. Och sen efteråt så säger jag, vänta, här ser det ut som jag kan hitta alla elever. Förresten verkar det som jag kan få ut alla elever och personnummer på alla lärare i Stockholms stad. Och elever. Och deras omdömen. Och sen skrev jag så här, det tycker jag är fantastiskt. Betyg verkar faktiskt inte gå. Man får vara glad för det lilla.
Och jag vet varför betyg inte går.
Ja. Ah, jo, för det ligger i en annan plattform någon annanstans.
Nej, det ligger i samma. Alltså, jag tänker ju att det funkar som hjärntorget. För jag vet...
Ja, men alltså, den får ut saker som ser ut så här. Så att det är liksom inte riktigt att han får ut grundgrejerna. Men det ligger i en annan modul. För vad de har gjort, de har stängt ner den här modulen som finns för de grejerna. Mm. Så det ligger inte öppet längre, tack gode gud. Men det är absurt att liksom en användare, en förälder ska hitta den. Någonstans kan man tänka att för 1 miljard skattekronor så borde man köpa in plattformar som testar i alla fall.
Ja, men om jag inte minns fel, och nu kan jag, nu får ni gärna ringa och skrika, så att nu med liksom reservation, så tror jag att Stockholms stad, när de valde att börja med det här arbetet, så valde man att gå vidare med den, alltså utgå ifrån den plattform som vi har i Göteborgs stad och haft sedan 2005, som är väldigt 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 utskälld, som brukar kallas Järntorget. Och utifrån den aspekten att Järntorget, den är utskälld för att den är just användarovänlig, men den var liksom det smartaste som fanns då. Men och det som är smidigt med Järntorget, som inte är smidigt för någon mer än för de som tillverkar den, tror jag, men det är ju att allt liksom rent tekniskt, på en teknisk nivå, kan finnas inom den. Men sen har de ju då, eftersom den är gjord 2005, grunden, innan man kom på att det fanns massa, vet, man var tvungen att ha bank-ID för att logga in, och innan man var tvungen att göra om det. Så alltså det är ju liksom, man har ju fått bygga på, man har ju fått laga det här till en modern teknik snarare än att man har gjort den modern.
Ja, och det är väl i sig grymt klandervärt att man liksom fortsätter att bygga vidare på gammal teknik. Ann-Marie Eklund Lövinder, som är säkerhetschef på Internetstiftelsen och som är typ en av Sveriges främsta IT-experter när det kommer till säkerhetsfrågor. Så hon är en av de här 6 personerna som är nycklar till hela internet för att starta om skiten. Så den leveln av expert, hon säger så här, nej, det krävs inga avancerade kunskaper för att hitta den här typen av sårbarheter i systemet.
Alltså i det...
Hon bara, det här är typ skitenkelt att hitta. Det är lite att ingen har hittat det förut. Så man kan bara tänka sig, det här får mig tänka på en föreläsning som jag var på 2013, när jag var på SET. Ett av de första åren som man arrangerade SET. Så var det en man som heter Doug Belshaw som var med och bland annat grundade Mozilla och så, en stor internetpionjär, som pratade om molntjänster och internet i skolan, och som pratade om att det är så himla många som ska ha allting i molnet. Och vi kommer komma till en punkt när man inser att det där är totalt livsfarligt.
Mm.
Och liksom, vi kommer ha en samhällsnorm där molnet är liksom, det är så här, nej, man vill ha ett eget mål, man vill ha en egen serverplats, man vill ha egna ställen och lagra saker som man bryr sig om. För man kan inte ha någonting som man bryr sig om i molnet på det sättet att liksom det är helt oskyddat. Det kommer alltid vara helt oskyddat. Här är det uppenbarligen någon som har gjort världens största måndagsmisstag.
Mm.
Men liksom, det finns inget unikt i det överhuvudtaget. Och han sa en grej på den där föreläsningen som jag tänkte på i 6 år sedan dess. Han sa att den enda lösningen för att få folk att tänka på det är att det måste komma skandaler.
Mm.
Alltså så här, folk bryr sig inte om vart kött kommer från innan man hade liksom hästköttskandalen. Och molntjänster kommer att ha sin hästköttskandal. Och efter det så kommer vi liksom se värsta dippen. Och folk bara säger nej, det är svindåligt. Aj. Och efter det så kommer vi bli smartare. Och det är så det funkar med liksom all utveckling inom det här området. Så vad man någonstans här behöver tänka är så här. Först och främst, vad ska vi verkligen ha de här plattformarna till? Är det viktigt att ha dem överallt, allting som finns överallt?
Nej.
Och liksom, är det okej att ha vilken plattform som helst? Är det okej att kommuner får välja sina egna plattformar? Om Sveriges största kommun kan lägga 1 miljard kronor och fortfarande inte fatta ett beslut som ens är i närheten av att vara rimligt. Ska kommuner få välja sina egna plattformar då? De frågorna måste vi ha först. Och sen måste vi tänka, hur gör vi det här så att det blir någonting vi lär oss av? Alltså alla vi, även vi som inte bor i Stockholm och som kan skratta gott åt liksom att någon eller några har gjort sämst beslut någonsin. Alla vi måste ändå lära oss någonting från där. Och jag ser jättemycket fram emot den här diskussionen. Och jag hoppas att det inte blir en sån här pajkastningsgrej där folk bara, nej, det var det jag sa, papper och penna. För det är inte säkrare heller, förutom att datan finns i mindre skala någonstans. Det är ingen som är alla elevers personuppgifter, en hel kommun i sin skrivbok. Men däremot så har vi skrivböcker som kommer tillvara överallt ändå.
Nej, men jag har ju en lärare en gång som tappade bort på riktigt alla sina nationella prov. De försvann. Det var någon som flyttade. Alltså hon fick inbrott och de tog dem på oss. Alltså du vet. Och det var ju också en skandal i sig. men det är en annan sak.
Nej, jag skrattar för jag kommer att tänka på att jag var en gång i ett år för många år sedan uppe i Stockholm på en utbildning. Och då var jag så här, men tåget upp, tåget ner. Det är ju skitbra att de nationella proven och rätta dem. Glömde dem på hotellet. Fick ringa till det hotellet och kuta genom centrala Stockholm för att plocka upp dem och ändå hinna med mitt tåg hem.
Ja.
Snubblande nära att göra en skolplattformsmisstag, fast i min lilla värld, och det är det som är poängen. Att det finns sådana i hela tiden, alltid. Det här är ingenting nytt, det är ingenting som är värre än vad det har varit förut, förutom att nu gäller det alla, för att det är så plattformar funkar när man centraliserar. Men
jag börjar dröja med den tanken lite bara, för att det som jag blir lite sådär, jag lyssnade ju på ett sommarprat förra sommaren av han som skrev den boken som du rekommenderar. Nu har jag tappat bort hans namn, men han som skriver om AI.
Just det, Max Tegmark.
Ja. Och jag lyssnade på hans sommarprat och då så sa ju han det. Han pratade just precis om den där grejen som du säger nu om att vikten av liksom det här med att det måste bli en skandal innan vi reagerar och sen reagerar vi. Men då så säger han det att när det gäller AI kan det ju vara för sent. Vi måste liksom förutse skandalen innan den händer.
Jo, visst. Och man kan argumentera för att det här är också en skandal som man skulle kunna förutse. Särskilt eftersom det till och med är ganska uppenbart misstag. Eller så.
Jo, men den är ju inte så farlig. Det var ju ingen som dog liksom.
Nej, men alltså det finns ju mycket reell möjlighet att det här säkerhetsluckan har missbrukats för att komma över personlig information, över personer som har exempelvis skyddad identitet och så. Så det är inte alls otroligt att liksom information som verkligen inte får läcka har läckt. Så att det kan nog vara väldigt, väldigt allvarligt, det vet jag inte om. Men det som du säger, det är inte liksom i skalan av liksom jordens undergång, vilket ett värsta scenario för AI skulle kunna vara. Men om man tänker någonstans så här, det finns ändå något att lära sig i det här. Och jag tror att det är bra att vi går framåt och att det finns många slutsatser att dra av det här. Jag tror att en av de första och enklaste slutsatserna att dra är att vi behöver standards. Vi behöver liksom nationella lösningar som är kvalitetssäkrade av folk som faktiskt vet vad de gör. För det finns folk som faktiskt vet hur sånt där borde fungera. Det finns inte i 290 kommuner.
Nej, det gör,
och, det finns inte i 100 av 290 kommuner, nej, om vi ska vara riktigt krassa. De flesta är så här, vad gör de andra? Vi gör det här. Jag tror inte att det är rimligt att man ska tänka att varje huvudman ska kunna lösa det själv. Varje friskoleföretag ska kunna lösa det själv. Jag tror det absolut inte är möjligt. Utan jag tror att vi behöver tänka att så här, okej, det här är den gången som gjorde att vi insåg att vi behöver ha nationella lösningar på saker som skolplattform. Och så det är inget konstigt. Det är inte en toppstyrning. Det är inte en så här, vi får väl göra vad vi vill, frihet, marknaden får bestämma. Det funkar inte så.
Nej, och det är ju en av de absolut största nackdelarna med den här fria marknaden, att man ska konkurrera fritt. Nej, vi ska kanske inte konkurrera när det gäller våran mänsk, alltså det som att vi ska liksom kunna skydda våra identiteter och skydda våra uppgifter och alltså på riktigt.
Det är lite som en nationell upphandling, och så liksom är det Skolverket som bestämmer, nu har vi de här och så är det de som gäller, och så är det plattformen som gäller för alla.
Ja, men precis, men vi kanske ska ha de smartaste i Sverige som gör det då.
De kan vi mycket väl jobba på Skolverket, vet jag.
Nej, men alltså jag menar de som, jo, absolut. Det var inte så jag menar. Jag menar att vi ska välja ut de som ska skapa den, ska ju vara IT-människor av rang. Det var så jag menar.
Ja, visst, visst.
Men en sak som då slog mig apropå det här med plattformar. För min son har ju då börjat gymnasiet i en annan kommun än Göteborgs stad.
Just
det. Bara sådär. Och det är liksom, han valde grannkommunen. Och jag tänkte så här: okej, det kan ju bli spännande. Och han var väldigt så här målmedveten och spännande på det sättet att han faktiskt knöt näven och höjde 5 betyg för att ta sig in. För det var ju så. Jag har ju pratat i den här podden om min oro liksom över att han måste ju få vara som han är. Och han kan ju det han ska kunna. Varför kan han inte få gå på den skolan han vill? Liksom? Men han löste det. Han accepterade situationen och pluggade upp 5 betyg och så tog han sin. Men då fick vi ett vykort i somras. Hej, vad roligt att du har valt den här skolan. Vi har de här och 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 de här blanketterna ska vara ifyllda. Fyll i dem med BankID här. Och det var liksom på en kommunsida. Och jag bara, smart. Och så tog det oss då 10 minuter att fylla i dem. Och så skickade vi in dem. Och det här gjordes kommunalt, centralt. Och så distribuerades de sen till skolan. Det var ju alltid från datorkontrakt till om man hade haft speciellt stöd. Eller liksom tillåtelse att hämta hem liksom hälso- sån här elev, alltså den här sjukjournalen. Och allt liksom från specialkost till... Och
just.
Då ska du ju veta att vi... När man tar emot en ny etta på den här skolan så ägnar man ju liksom hälften av tiden åt att hålla reda på alla de jävla pappersblanketterna.
Lämna ut dem
och få hem dem och få in dem och få dem påskrivna och sen samla in dem och veta vem man har fått dem av och liksom och sen så ska de läggas in i datorn manuellt innan man är klar och alla telefonnummer och alla. Och här bara var det en kommun som bara, nu har vi löst det så här.
Just det.
Och då, apropå din nationella lösning, var in med det i den nationella lösningen. Det är väl klart att ingen jävla lärare ska hålla på att samla in datorkontrakt. Apropå effektivisering som vi pratade om förra veckan. Här har vi ju någonting, här har vi en digitalisering som skulle effektivisera så att vi faktiskt skulle tjäna pengar på riktigt. I alla fall öka kvaliteten.
Ja, visst. Och det är fler som lämnar in snabbare. Det är liksom... Det är ingen diskussion om vad papper är. Det är ingen människa som behöver lägga arbetstid på att liksom digitalisera saker som skulle kunna vara från början. Det finns absolut vinster att hämta i sådana system. Plus att det ger ju ett bra första intryck om man kan fokusera på rätt saker istället för att fokusera på administration.
Nej, men man kan ju prata med eleverna istället för att leta efter papper.
Ja, visst.
Alltså, det är ju, och jag kan göra det jag är utbildad för. Alltså på riktigt, varför löste vi inte det 2005?
Varför finns det inte det i den här skolplattformen?
Jo, men vi pratade faktiskt om det på Twitter igår. Varför Stockholms stad köpte en ny varför finns inte det? Det måste ju vara det som vi borde ha... Alltså när vi pratat om att det ska effektivisera skolan så borde väl det varit det första.
Just det.
Innan vi delade ut en till en. Innan, det borde varit först. Blanketter. Det är en skitgrej.
Alltså jag köper att det är enkelt.
Vad vinner du på?
Jag köper att det är enkelt och att det borde göras, det köper jag dåligt. Men borde det vara varit det första? Ja, nej, det tror jag inte. För att det är inte en sån himla central grej. Det är därför det drar på tiden. För att sådana grejer hittar man och man säger, vänta, det här kan vi göra bättre. Det är någon som har hittat det och kommit på det.
Fast alla eller? Hatar blanketterna.
Jo, det förstår väl jag. Men liksom någonstans tänker jag att så här, det är inte det första man tänker på. Jo. När man tänker att nu ska skolan digitaliseras.
Jo, men det är ju fel i huvudet de här att inte det är det första man... Alltså sån här, all den här skitgöran som vi måste göra som har lagts på oss. Som egentligen någon förvaltningsassistent borde ha gjort. Alltså de här förvaltningarna behöver ju lite assistenter för att de ska klara sitt jobb. De skulle ha gjort det, inte lärarassistenter, för det är inte lärarjobb. Men då skulle det vara en digital tjänst. Och sen så ska vi ju naturligtvis digitalisera skolan. Missförstå mig rätt.
Men jag förstår det också. Men jag fattar att det inte är det första man tänker på. Men det är absolut bra att man tänker på det. Och det är, som
men det
du säger,
gör man ju inte.
Det är det så slöseri att de idéerna måste komma i 290 kommuner och ett antal friskoleföretag oberoende av varandra. Ja. För det är inte så... innovation fungerar i resten av världen och det borde inte vara så i skolan heller. Vi måste gå vidare, vi har inte jättemycket tid och vi har saker kvar att prata om. Okej, det är om olika skandaler som händer och blanketter och annat. Så det märks någonstans att vi inte har kommit igång med undervisningen, för det känns som att det är inte så mycket skolfokus i våra samtal. Har du tänkt på det?
Ja, men jag tycker vi har pratat jättemycket skola idag.
Jo, ja. men alltså inte så undervisning, inte nej, det som är liksom kärnuppdraget.
Nej,
man tänker så.
Det har vi inte gjort. Men det kanske säger något om sakernas tillstånd. Nu är jag så här depp igen. Vi måste ju ändå hålla på med våra blanketter. Gud, vad gnäller.
Ja, men det är så. Karin, nästa avsnitt ska vi vara mer effektiva och prata undervisning.
Ja,
du kan
provocera mig. Jag har ändå en sån här rolig kurs som jag insåg idag när jag förberedde min första lektion.
Ja.
Apropå det då, ska jag bara säga det. Som är sådär oerhört jobbig, för den måste jag ju, jag kan aldrig återanvända material. För det handlar om medier, samhälle och kommunikation. Och mediasituationen i Sverige idag.
Just det.
Den går inte, och i deras bok så har de så här en graf från 2011. Den är liksom så här, ja. Där finns inte sociala medier med. 2010 är den från.
Det är ganska, kan ändå vara spännande som jämförelse.
Ja, men jag måste ju ändå hitta den nya grafen. Mm. Det duger ju inte med en från 2016. Jag måste ha den från 2018.
Nej, ja, visst. Så är det ju.
Det är lite roligt.
Ja, det är roligt. Apropå kurser så ska jag läsa japanska och isländska. Har vi inte pratat om? Jag läser dem båda två samtidigt, för jag tänkte, vad händer här? Ja, vi får se vad som händer. Karin, det var kul att prata. Vi ses igen och hörs igen nästa vecka. Ha det gott, hej!
Hej då! Det här är Skolsverige.